En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Offren historiker, det är ju en gudagåva. Nu kan vi verkligen få reda på kontexten. Här har vi ett rike.
Om det är så att vi lär oss förstå det, ja, vilket inte alls är självklart.
Nej, men det finns experter som kan det. Och att knäcka de här koderna, det kan vi återkomma till ganska snart. Men man väl har gjort det och har de här experterna som sitter inne med koden, då kan vi börja skriva historia. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig som heter Dick Harrison och är professor i historia i Lund och...
Katarina Harrison Lindberg, Dicks fru och författare.
Och den här podden går ju till så att vi sitter och pratar som vi gör där hemma ungefär. Vi har två arbetsrum i vår villa och en veranda där vi sitter och äter lunch. Och de samtalen blir nu podd, fast nu sitter vi i en inspelningsstudio i Lund istället. Och idag ska vi prata om skriftens utveckling.
Ja, och det här är ju, det låter ju kanske inte så rafflande, men om ni har hängt med oss nu från början så har ni hört om dinosaurier och ni har hört om Venus från Willendorf och...
Göbekli Tepe.
Precis. Och det här är skriftlösa samhällen. Ja, dinosaurierna är naturligtvis skriftlösa, men Venus från Willendorf då för 30 000 år sedan och Göbekli Tepe för
10 000 år sedan.
Det här är innan man börjar skriva och det gör att vi har jättesvårt att tolka det vi hittar.
Vi kan inte sätta in dem i en kontext och brukar därför som historiker överlämna jobbet åt arkeologer, antropologer, paleontologer och andra att ge oss någon sorts version av sanningen. Men när vi går in i skriftens tider får vi konkreta ledtrådar till vad det är vi ser. Och traditionellt brukar man säga att det är då historia börjar. Det är då vi inom vårt fack kan bidra på riktigt och sätta in saker i ett sammanhang. Och därmed startar också den kommunikationstekniska utveckling som gör att människor kan snabbt utvecklas, lära sig av varandra, lägga nya pusselbitar och rusa raka vägen in i moderniteten. Det har alltid uppfattats som en vattendelare i människans utveckling.
Det är en av de viktigaste händelserna skulle jag säga i mänsklighetens historia, att vi fick skriften.
Mm. Då gäller frågan, varför fick vi den? Hur kan det komma sig att människor som är av naturen väldigt lat och slö bestämde sig för att överge det otroligt mycket lättare kommunikationsmedlet prata på bara till att formulera sig med märkliga tecken på lertavlor eller papper eller inristade? Det är en väldigt komplex, stort hopp framåt, att överhuvudtaget göra det här, lägga tid på det. Varför?
Man hade ju gärna velat säga att det är för att de vill berätta jättespännande historier, men så är det ju egentligen inte. De här äldsta texterna som man hittar är ju väldigt torr information. Ofta handlar det om räkenskaper.
Så vi får här i magasinet i Mykene har jag precis lagrat så mycket spannmål, punkt.
Ja, men det handlar ju om att man har velat hålla ordning på saker och ting. När man har haft lager, när man har haft förbindelser med andra så har man behövt veta vad är det vi har, vad är det som lämnar det här lagret, hur håller vi, det är ett sätt att hålla reda på sin verklighet, för att slippa ha det i huvudet.
Man brukar säga att det här är alltså en indirekt konsekvens av att människan bygger upp komplicerade sociala system med byar, städer, storskaligt jordbruk, specialiserade yrkesroller, så att hon till slut blir så illa tvungen att hitta på skriften för att hon kan inte komma ihåg allting själv. Och då ska man komma ihåg att folk förr i tiden var mycket bättre på att komma ihåg saker än vad vi är. De hade mnemotekniska förmågor, upparbetade minnesteknik just för att slippa skriva ner allting. Men till slut når man en nivå där du helt enkelt blir tvungen att hitta på hjälpmedel. Genom att teckna ner saker, ha någon liten anteckningsbok eller någon sorts minnestavla, så blir det faktiskt, när du väl har knäckt koden, vad ska vi nu ha för tecken, lättare att komma ihåg. Alltså det här praktiska behovet föds när du skapar komplicerade större samhällen. Dessförinnan behöver du inte, och då är det ingen som har en tanke på att göra det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Men är det nödvändigt att det händer då, om man nu har ett samhälle och med... ja, vidsträckt handel, jordbruk, stadskultur och allting. Har alla sådana samhällen alltid skrift, eller finns det undantag på det?
Nej, alltså människan är av naturen ganska lat, och som sådan kan hon säga, nej tack, skriftsystem är inte för oss, vi klarar oss ändå. Och sådana mycket högtstående kulturella civilisationer finns faktiskt. Det kändaste exempel är Inkariket i Peru och hela den andinska kultursfären, alltså högkulturen i Sydamerika innan conquistadorerna kommer. De hade inget skriftspråk. Att vi vet väldigt mycket om Inkarikets historia på 1400-talet, det beror på att de hade avancerad minnesträning, praktiska hjälpmedel som ett knutsystem som heter Quipo, som man använde för att förmedla kunskaper, alltså knutar gav koder, koderna visade vad man skulle göra, och minnesträningen i vad som hade hänt tidigare gjorde att inkaädlingarna och deras historieskrivare snabbt kunde förmedla detta på spanska efter att deras land hade blivit erövrat. Alltså vet vi väldigt mycket om det. Men de hade inget eget skriftspråk, utan originalet där är alltså det spanska nedtecknandet av inkafolket själva efter att de hade blivit underkuvade. Och det finns fler exempel på ganska högtstående civilisationer med tempelkulter och kungariken som har haft den här typen av muntligt traderad minnesträning. Hela Söderhavet har gått med sådana exempel. Tonga, kungariket i Stilla havet, där kan man tradera minnen av kungar från 900-talet och framåt. Liksom i mycket stora delar av Afrika. Tittar du på Västafrikas griottkultur, där en minnestränare kan närmast rappa fram historien med någon sorts rytmiskt tal långt tillbaka till 1300-1400-talet i flera olika samhällen. Så väljer du det spåret så kan du strunta i skriften. Och flera kulturer på jorden har alltså gjort det, vilket vi historiker djupt beklagar eftersom vi har mycket svårt att komma åt dem idag. Men de stora flodkulturcivilisationerna som vi läser om i skolan, alltså Mesopotamien, Egypten, Kina, Induskulturen, de bestämde sig samtliga, uppenbarligen var och en för sig utan att ha influerat varandra, att ta steget in i den skriftspråkliga världen.
Och det för att det blev nödvändigt, tyckte de.
För att de var så illa tvungna. Ja. Och då kommer ju, man ska inte förenkla det här, utan det finns ju då experimentfas innan man går ner och tänker, nu ska vi ha koll på varulagret här i vårt palats. Hur kommer man ens på tanken att förmedla ett, en företeelse. Okej, hur ska du skriva sol?
Ja, men precis.
Hur gör du?
Alldeles i början så var det ju inte som att man hade ett alfabet och att det var nedbrutet i de här små beståndsdelarna där ett ljudvärde är ett tecken. Utan från början var ju ett tecken liksom mycket... betyder mycket mer. En sol var en sol helt enkelt.
Ja, det är bildskrift, ja, det är skulle bildskrift. Du säga. Eller om vi vill använda ett fina råd, ett piktogram. Protoskrift kan vi kalla det också. Och sånt har vi från flera olika delar av jordklotet. Och då är det sådär 5000-talet, 6000-talet före Kristus och framåt.
Och det kan man ju tycka att det är fiffigt, men det är ju...
extremt opraktiskt.
Ja, det är ju faktiskt det.
Ja, men jag tänker att du ska rita... En människa ser på solen. Ja, då ritar du en människa och sen ett öga, pil uppåt och en sol. Då har du människa, sol, pil. Ja, du har fyra tecken minst för att visa allt det här. Föreställ dig många tecken du behöver för att berätta en liten novell. Eller berätta vad ligger nu i varulagret. Eller hur kul var det inte när vi besegrade fienden i förra kriget. Då har du genast hundratals eller tusentals tecken som behövs.
Och det kan man inte ägna sitt liv åt att lära sig om man inte bara håller på med det.
Mm, och det var just det de gjorde. De första civilisationernas skrivsystem tycks ha känts till av en liten elit som hade det som jobb. Skrivare. Knutna till tempel eller till hov. Som hade som yrke att nedteckna. För det var så svårt att lära sig de här knasiga, långa, bizarra systemen, att det var ingen som hade tid och möjlighet att göra det, för övriga mänskligheten var fullt upptagna av att överleva. Alltså plöja, skörda, kriga, skydda, dreja. Men skrivarna fick klara av allt det här. Och det är klart att inget samhälle skapar ju ett sånt system med den typen av teckenvärld om man inte känner att det är absolut nödvändigt för att klara av hela samhället.
Och det här det sker för 6000 år sedan?
Man börjar experimentera, men alltså så där 3200 före Kristus, 3100, då brukar vi mena att då har bildskriften tagit steget över till så pass rationaliserade teckensystem att de går att använda. Och då är det ändå hundratals tecken som ska in i skallen. Och det är att till exempel hieroglyferna i Egypten, kilskriften i Mesopotamien, eller en märkligt svårtolkad skrift i sydvästra Iran, elamitiska, protoelamitiska, som man har problem att tolka. Jag tror man håller på försök, men har inte lyckats helt. Men det är alltså så där 5000-5200 år sedan. Sen har vi en uppsättning teckensystem som de här små eliten av skrivare kan använda. Som då tar order av präster och kungar, men som har den här speciella kunskapen att kunna förmedla saker som fästs på pränt.
Det är ju lite intressant då att det här sker, i Egypten. Det sker hos sumerer och flera andra. De bor ju inte så där jättelångt ifrån varandra egentligen, och ändå är det så olika.
Ja, vissa har ju menat att de har påverkat varandra, men det är sannolikt fel. För då hade de sett, och det skrivs med sett ungefär likadana ut också. Och det gör de inte. Alltså kilskriften i Mesopotamien, dagens Irak med omnejd, det är någon sorts kila som man sticker in på lertavlor i olika geometriska mönster. Och påminner inte ett dugg om hieroglyfen i Egypten. Och alla som har sett dem vet ju att det är verkligen en blandning av bilder och olika små tecken. Så det här kan bara förklaras med att det växer fram spontant parallellt. Och för en historiker är det här ju en gudagåva. Nu kan vi verkligen få reda på kontexten. Här har vi ett rike.
Om det är så att vi lär oss förstå det, ja, vilket ju inte alls är självklart.
Nej, men det finns experter som kan det. Och att knäcka de här koderna, det kan vi återkomma till ganska snart. Men när man väl har gjort det och har de här experterna som sitter inne med koden, då kan vi börja skriva historia. Till exempel Egypten. Då har vi en rik, blomstrande flodkultur, Nilen svämmar över, folk börjar anlägga bosättningar, byar, tempel. Visst, men är det ett land? Är det ett rike? Har det en kung? Ja, från och med nu, cirka 3100 före Kristus, vet vi det. Och vet vad förste kände, med namn kände individen i världshistorien heter? Det är en egyptier, han är kung. 3100 före Kristus, vad hette han?
Ja, du får berätta.
Han hette Skorpionkungen.
Kan man väl inte heta?
Jo, och nu tänker alla, herregud, har jag sett en film om. Alltså The Rock, Scorpion King, det är en fruktansvärt dålig film som inte har någonting med verkligheten Skorpionkung att göra. Men Skorpion eller Skorpionkungen, När man gjorde den här usla filmen.
Och han var en människa alltså, den här.
Han var kung av Egypten, så tog man namnet ifrån den första kände individen i världshistorien. Och det vet vi på grund av att det precis då Egypten har börjat använda hieroglyfer på ett begripligt vis.
Vad tänkte hans mamma och pappa?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men han härskade i övre Egypten, alltså mellersta och södra delen av landet. Nu är källorna så dunkla att det kan vara två personer. Alltså Skorpion 1 och Skorpion den andra. Men under alla omständigheter så nämns de här som verkliga härskare i tidiga egyptiska listor. Kungalistor alltså. Det står inte vad han gjorde. De här listorna har också andra namn på härskare. En ska ha hetat Ka, en ska ha hetat Narmer, mer känd som Menes. Och han ska ha enat övre och nedre Egypten till ett land och brukar räknas som den första faraon. Och det här är alltså 3100-talet före Kristus. Alltså mycket, mycket, mycket länge sedan. Mer än 5000 år sedan. Och vi vet det här just för att de nämns i skrift i de här hieroglyferna.
Jaha.
Och alltså, de men, vet vi hur de ser ut också.
Ja, precis. De är, och hieroglyferna, de är ju ändå, de är ett väldigt bra, alla vet hur de ser ut egentligen. De är ett bra exempel på hur de här tidiga skriftsystemen liksom fungerade. Att det är jättemånga symboler, hundratals symboler som används. Och de kunde antingen syfta på ett helt ord, eller ett ljud, eller någon företeelse. Och sen så fanns det liksom grammatiska figurer som liksom avgjorde då hur meningen verkligen skulle gestalta sig. Och det här systemet blev ju jättekomplicerat. Så det var inte så att alla egyptier kunde hieroglyfer, utan det var ett lärt skikt som lärde sig det och ägnade sitt liv åt det. Och sen kunde kanske en del, några stycken, men de som verkligen kunde skriva, de fick ägna, de ägnade sitt yrkesliv åt att göra det.
Och naturligtvis försökte man ju rationalisera då och då. Alltså kan man inte göra det systemet lättare? Experimentera med hieroglyfer. Hieratisk skrift kallar man det. Det är en rationaliserad variant. Även den är då kopplöst svår att lära sig för gemene man. Och sen går man vidare till demotisk skrift. Alltså man experimenterar och har skriftsystem parallellt i hundratals år. Men det är fortfarande en elitsyssla. Man har inte tid och råd att ägna sig åt att lära sig den här om man inte ingår den här lilla skrivarkasten högst upp.
Men det blir väldigt vackert.
Mm. Om man inte det här i färskt minne så kolla in Asterix Storyfelt, det gamla C-albumet. Det finns den egyptier med och han tänker och pratar hieroglyfer hela tiden. Väldigt vackert, väldigt vackert.
Nu tänkte inte jag på Asterix när jag sa väldigt vackert. Jag tänkte att alla som har rest i Egypten vet att det är väldigt vackert när man får se det här ser ut.
Ja. Men det är ju inget som vi fattar heller. När man ser det här när man åker ner till Egypten på 1600-1700-talet så ser det ut som klotter eller märkliga magiska koder. Det är ingen som kan läsa det. Och det gäller kilskrifterna också.
Ja, för det här var skrifter som man helt enkelt övergav så småningom och man glömde bort hur man tolkade dem. Ja. När lyckades man förstå hur det fungerade igen då?
Alltså så sent som under antiken, alltså ända fram till alltså när kristendomen slår igenom så finns det folk som kan läsa det här. Men det dör ut fullständigt. Alltså kristendomen och islam dödade alla rester av kunskaper. Och sen läser man på grekiska, latin och arabiska istället och ingen av dem kan läsa hieroglyfer och kilskrift. Men intresset väcks under upplysningstiden, 1700-talet, för då ska man iväg och visa sig vara upplyst och smart och lära sig om världen och upptäcka främmande världsdelar. Alltså det är Kapten Cooks resor i Söderhavet och det är Kasten Ibors resa till Jemen.
Och Linnés alla lärjungar och allting.
Precis, och då åker man ut för att ta reda på allting och man ska vara nyfiken, man ska systematisera, katalogisera. Hittar man en massa märkliga tecken så ritar man av dem jättemycket även om man inte fattar ett dugg och så plockar man hem dem och fattar ju att det här är någon sorts gammalt teckensystem.
Och då börjar man också försöka lösa...
Precis. Jag nämnde nu Karsten Nibor och det är en intressant figur. Han blir då anlitad av danske kungen. Han åker med till ett forskarteam ner till lyckliga Arabien, Arabia Felix, för att undersöka. Han har med sin Linné-lärjunge, Linnés jobbigaste lärjunge, Peter Forsskål.
Åh! Han är precis, känd.
Han är känd och han var jobbig. Han dog i Jemen och ligger begravd där fortfarande. Faktum är att Nibor var den enda som kom hem. Alla andra deltagare i expeditionen dog. De klarade inte av, de fick malaria och sånt. Men under sina resor så plockade Nibor hem kopieringar, kopierade inskrifter i Persien.
Det här tog han till Danmark
1765,
alltså?
1765, han plockade hem något till Danmark och Tyskland och lät publicera. Så att de här kände man alltså till, men det bara det att ingen fattade vad som stod. Och då kommer Georg Friedrich Grotefend in på scenen. Grotefend var lärare. Han bodde i Göttingen i norra Tyskland. Och han hade som hobby att lösa problem. Alltså pussellösare. Gåtor och pussel. Ju svårare, desto bättre. Och han slår vad med några vänner om att han kan lösa problemet med det här kilskriften som Niebuhr har plockat hem. Om man bara försöker. Ja, klarar du inte alls av? Jo då. Och så står man vad. Och han börjar analysera tecknen och leta efter mönster. Alltså knäcka koden. Och den 2 september 1802, ett datum som har gått till fornforskningshistorien, kan han belåtet tillkännage att han har tolkat de gamla persiska kungarnamnen Dareios och Xerxes. Han vet precis vilka tecken som betyder detta.
Och då har han ju en ingång, då finns det ju liksom en nyckel till att komma vidare sen.
Precis, och sen kan man fortsätta att utforska. Och det här är ju då, alltså, kodknäckning, det är alltså matematiker, lingvister, det är alltså alla möjliga människor som är bara allmänt intresserade av att lösa gåtor som ger sig i kast med det här. Och när väl Grotefend har lagt första stenen, sen går det mycket, mycket snabbare. Och samma sak gällde ju hieroglyferna. De kom ungefär samtidigt. Det är när Napoleon tar Egypten. Alltså fransmän ockuperar Egypten under några år.
Ja, precis.
1800.
Och då reser det väldigt många forskningsresande dit för att...
Ja, alltså Napoleon plockar inte bara med sig soldater. Han tar ett helt forskningsteam, ja, för att kartlägga allt. Description de l'Egypte, beskrivning av Egypten i massor av volymer. De fattar ju inte dugg vad som står på hieroglyferna.
Nej, men Egypten blev ju jättepopulärt på den här tiden.
Ja, empirstilen, ja, förändrades och dammodet och allting och möblerna skulle vara egyptiska. Men vad tusan står det där? Britterna besegrar Napoleon och snor hans viktigaste fynd sett till hieroglyfer, Rosetta-stenen. Den finns i British Museum i London, men fransmännen blir fortfarande första king på att tolka den. Och det gör de.
Och Rosetta-stenen, vi har faktiskt varit och tittat,
ja,
på den.
Den är utställd mitt i British, ja, Museum och en av de verkligt mest spännande fynden överhuvudtaget från den här tiden.
Och den ser ut som en... den är inte jättehög, den är ju kortare än vad en människa är. Högsträckt stenbubbling kan man säga. Ganska mörk sten, jag vet inte vad det är för stensort faktiskt. Och sen är den ju alldeles fulltecknad med tecken på liksom alla sidor.
Mm. Intressant är ju då att det är ett treteckensystem.
Precis.
Det är hieroglyfer, så är det demotisk skrift som då är en av de här rationaliserade skrifterna i Egypten. Och grekiska.
Och det kan man ju.
Grekiska är mycket, mycket lättare. Det är ett vanligt alfabet. Så därmed kunde Jean-François Champollion på 1820-talet med mödosamt kodknäckande lösa det. Första ordet han kunde dechiffrera var Ptolemaios, som var namnet på mängder av makedoniska egyptiska faraoner under hellenistisk tid. Och efter att ha knäckt det namnet kan han gå vidare.
Man undrar ju vad de har haft att sätta stenen till från början. Vad poängen med det här var.
Mm.
Men tur att den fanns då, att det var samma text på alla sidor.
Ja, i och med det så kan man alltså börja gräva ned och ta reda på vad som har stått från början. Och då blir man mycket snart desillusionerad, för man hittar ju tråkiga listor.
Ja, precis. Man hade ju förväntat sig då kanske att få spännande sagor och myter och
de kommer, men de kommer inte direkt. Det är inte majoriteten,
nej,
av texterna.
Utan det är räkenskaper och sen blir det lagstiftning också.
Ja, så småningom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det mest trista exemplet, där man trodde man verkligen hade hittat något spännande, det är när man vänder sig mot det tidiga arkaiska Grekland. Alltså sagornas Grekland. Att läsa vanlig grekiska, det lär man sig på gymnasiet om man skulle vilja det. Det är inte svårt, men och då får man 400-500-talet, det är lite Sokrates och Platon, den typen av grekiska. Men vad man helst ville ha, det är ju den här tidiga fasen, kung Minos, Theseus, Achilles, den tiden. Och då hade man ett skriftspråk som gick att tolka, stavelseskrift, linjär B. Och det tolkades. Och så trodde man att man skulle hitta skönlitteratur från hjältarnas egen epok. Vad skrev man vid Agamemnons hov? Vad skrev man på Ithaka när Odysseus härskade? Men det visar sig att i princip allt material, eller det allra mesta, var tråkiga förteckningar över vad som finns i magasin. Uppräkningar, alltså byråkratiska skrifter som behövs för palatsadministrationen. För det var ju därför man hade uppfunnit skriften. Det var ju ingen som hade tid att skriva ner långa epos.
Man tyckte säkert inte heller att det var det man behövde göra, för de kunde man ju, de berättade man.
Exakt.
Så har det ju varit länge med litteratur faktiskt, att den har ju berättats muntligt om och om igen. Man har inte tyckt att man behövde skriva ner den. Mm.
Men man lyckades ändå tolka det. Både hieroglyferna och kilskriften, liksom det här linjär B, hade man så många tecken för att det gick att tolka. Och så har man sen kunnat beta av den ena skriftspråkliga traditionen efter den andra. Även på andra sidan Atlanten. Jag menar, Maya-folkets hieroglyfer kan man tolka. Du kan alltså skriva krigshistoria om Mexiko på 300-talet efter Kristus. Men allt har ju inte tolkats.
När jag gick i skolan så fick man höra om linjär B och så fick man höra om linjär A, där det var ett språk som man inte förstod.
Ja, linjär A ska ha tolkats, alltså inte tolkats, man försökte tolka det, men man kunde inte begripa någonting av det.
Men
vi
förstår
tecknen,
men vi vet fortfarande inte vad de har skrivit.
Vi tror att vi förstår tecknen. Linjär A är alltså det som skrivs på Kreta, den minoiska kulturen. Och det är med all säkerhet inte greker, så de skriver inte på grekiska. Och linjär A är ett system av skrift som man då har på Knossos och andra gamla platser och labyrinter. Den här kulturen som de gamla grekerna var lite rädda för, havsbaserade civilisationen. Och där har vi så pass många texter att vi kan se tecknen, vi kan bygga ihop någon sorts struktur kring dem, men vi har fortfarande ingen aning om vad det står.
Det är väldigt fascinerande faktiskt.
Har vi tolkat tecknen rätt? Ja, det är ju inte säkert. De kan ha ett annat ljudvärde än i linjär B. Vet du vilket språk de talar? Ingen aning.
Det behöver inte alls ha varit något som liknade, det
Nej,
kan ju ha varit något helt annat.
Inte. Så här har vi alltså ett Nobelpris som ligger och väntar på den som kan knäcka det, men det blir svårt. Dessutom vi har betydligt färre linjär A-tecken än linjär B. Man har alltså sammanlagt, om du räknar upp alla tecken, omkring 7400. Och det är inte mycket om du ska bygga upp ett språk och en förståelse.
Finns det andra sådana här tecken som där vi har men som fortfarande inte är,
ja,
alltså inte är tolkat?
Det mest frustrerande, och nu anlägger ett globalt perspektiv, det är det vi hittar i Pakistan och i västra Indien, Induskulturen. Vi brukar tala om fyra stora flodkulturer. Vi har då Egypten, vid Nilen, vi har Mesopotamien, vi har Kina och de kan man tolka. Alltså kinesisk bildskrift lever vidare i rationaliserad form idag. Som kinesiska. Så de här tre, de är inga problem. Men Induskulturen, med centrum för nuvarande Pakistan, den fjärde stora flodkulturen, där har man mängder av tecken. Man har omkring 400 tecken som vi vet användes. Och det här har varit känt sedan 1800-talet och forskarna har frenetiskt försökt tolka den ända sedan dess.
Men man vet inte vad det står.
Nej,
alltså.
Det finns inskrifter med omkring 4000 föremål. Och det är verktyg, det är lergods, det är framförallt en massa sigill, alltså äganderättighet.
Så det borde vara namn kanske?
Ja, eller tidiga firmor. Vi har ingen aning. Men det är alltså så pass korta texter att det går inte att sätta in dem i någon sorts meningar och sammanhang. Flertalet av de inskrifterna utgörs av mellan 4 och 6 tecken. Längsta inskriften vi har på induskulturens skrift omfattar 17 tecken. Och det är ju inte mycket. Det är väldigt svårt att sätta in det här i något så större sammanhang. Ett annat problem är att vi har ingen induskulturell Rosetta-sten.
Nej, precis. Så det finns ingenting att jämföra med.
Vi har inte någon sorts ingång till en kod.
Så vi vet inte vad det är för språk, och vi vet inte vad det är för ljudvärden, och vi vet egentligen inte vad tecknen motsvarar, alltså hur mycket av en text det motsvarar ens, om det är bara ett litet ljud eller om det kanske är ett helt ord eller...
Eftersom man ändå har 17 tecken i följd så kan det ju ändå vara, någon sorts mening finns det, men vi har inga ledtrådar alls. Huvudskälet till att det är så olyckligt är att induskulturens skrift överges tidigt, redan omkring 1900 f.Kr. Och det är väldigt svårt att hitta paralleller och bra jämförelsematerial i senare indisk historia. Man har försökt. Men det stupar framförallt på att vi inte ens vet vilket språk de här människorna talar. Vi har ingen aning. Hela kulturen försvinner, beblandas och sen antar den ett helt nytt utseende. Så här ligger det också ett sånt här problem som väntar.
Ja, så kan det gå. Ja.
Och sådana här icke-avkodade teckensystem finns alltså lite överallt på jorden. Till och med på Påskön i Stilla havet har man ett teckensystem som fortfarande inte har tolkats. Nu är det ju dessutom så att det räcker inte att kunna läsa en skrift bara för att man att kunna läsa en text bara för att man har kodat av skriften.
Nej, man måste ju veta vad det är för språk också.
Ja, och då har vi ju någon sorts ibland förutfattad mening av att alla språk är släkt med varandra. För det är de flesta idag, alla indoeuropeiska språk. Alltså svenskan är på långt håll släkt med hindi och dari och parsi och alltså alla möjliga språk. Ryska och liksom finska är släkt med ungerska och estniska. Vi känner till språkfamiljer som kan hjälpa oss att tolka språk.
Nu ska vi med en gång säga att det betyder ju inte att det är jättelätt.
Nej. Många svenskar förstår en grek utan vidare att få språk släkt.
Även om nej, precis. Språken kan vara släkt, men de behöver inte vara väldigt lika för det.
Nej, men självklart. Men alltså, pitar betyder far på sanskrit. Fader, pater. Det är alltså, går man to the basics så finns det likheter. Och de här likheterna finns i grammatiska strukturer också. Men det här gäller inte alla språk idag. Och det gäller definitivt inte alla historiska språk. Och om vi inte har någon direkt ledtråd från ett annat språk så kan det vara fullständigt omöjligt att förstå vad som står, även om vi kan tolka deras skrift. Och då har vi det här kända exemplet, etruskernas språk.
Etruskerna som alltså bodde i Italien.
Precis. Min favoritläsning när jag var liten och bläddrade i böcker som stod i mammas och pappas lilla bibliotek. Det var en bok som hette 2 miljoner år.
Och den hade vi också.
Ja, jag vet. Det var gemensamma minne. Och där fanns det ett kapitel som hette De begåvade och levnadsglada etruskerna. Och de hade man aldrig talat om, så då bläddrade man.
Men man visste att de var begåvade och levnadsglada.
Ja, för man har massa målningar av dem. Och då försökte jag läsa kapitlet som visade sig för en 9-10-åring vara väldigt tråkigt. För det stod inte mycket om dem. Vad de gjorde i övrigt och deras historia. För det var bara utomstående, framförallt romerska betraktare som hade skrivit om dem. Själva så hade de tydligen inte skrivit någonting. Nu vet jag att det hade de visst, men vi kan inte läsa det. Etruskernas alfabet är lättolkat. Det är inte svårt. Men det kräver ju att man kan läsa deras språk också.
Och etruskerna, de levde alltså på 500-talet före Kristus.
Deras språk dör ut under romersk antik. De byter till latin efter ett tag. Och vad var de för några? Ja, eftersom man inte vet vilket språk de talade så hade man ingen aning om det. Man började spekulera redan under antiken om att de är invandrare från Mindrasien eller något annat. Vi vet, eftersom vi har kunnat kolla upp dem med mitokondrie-DNA-analys, att de hade bott i Italien sedan urminnes tid. Sannolikt kommit in med jordbruket tusentals år tidigare. Men alltså trots att vi har omkring 13 000 inskrifter så vet vi fortfarande inte vad som står där.
Det är ju rätt mycket ändå.
Ja, precis. Och det beror ju bara på att det finns ingen språklig granne. Det finns hypoteser om att det här är släkt med rätiska och lemniska. Hur många känner du som kan de språken?
Jag är ingen på rak arm sådär.
Rätiska talades för i Alperna, lemniska på ön Lemnos.
Men är det så att man vet att det är så, eller är det bara något man tror?
För de är också otolkade. Eller man vet inte alls vad som står där, men det kan eventuellt, enligt vissa hypoteser, möjligen kanske påminna om etruskiska. Och då har man konstruerat en språkfamilj av de här tre. Man kallar dem för de tyreniska språken, rätiska, lemniska och etruskiska. Som någon sorts klumpgrupp över syd- och mellaneuropeiska språk som man inte kan tolka. Slutsumma, vi vet inte vad etruskerna skrev. Roliga är ju att vi har lånord från etruskiska i svenska, via latinet. Fönster, person och andra ord som romarna plockar över tycks gå tillbaka på det här fortfarande otolkbara språket.
Jaså, men ja. Hur vet man det då?
Eftersom romarna tog över det och då går inte tillbaka till gamla latinska former. Det kan inte länka till indoeuropeiska former, men romarna var lite kulturella lillebröder till etrusken och influerades av dem. Så där tycks de ha fått in de här orden och på så sätt fört dem vidare.
De hade hus med fönster i alla fall då?
Exakt. Nåväl, det här är alltså då teckensystem som är svårtolkade och språk som är svårtolkade. Men vi måste ju på något sätt gå vidare. Hur kommer det sig att vi inte har de här märkliga piktogrammen och bildskrifterna och krångliga hieroglyferna idag? För idag kan ju alla lära sig läsa. Unga gör det i skolan, vissa ännu tidigare. Det hade vi inte gjort om vi hade suttit med hieroglyfer.
Nej, men vi har ju förenklat skriften så himla mycket. Den har ju successivt blivit lättare. Om den från början då var de här komplicerade systemen där ett tecken, som hieroglyferna som vi beskrev tidigare, där tecknen kunde betyda liksom ett föremål eller någon grammatisk grej som behövdes i meningen eller så. Så har man ju så småningom brutit ner det här så att ett tecken motsvarar ett ljudvärde.
Men då hoppar man långt fram i tiden. Det finns en mellanfas. Tänk nu, du är lat och du är skrivare. Om du inte vill sitta och memorera hundratals tecken så föreställer allt med himmel och jord.
Så börjar man med stavelser.
Man börjar med stavelser.
Precis.
Jag stavar så här. Okej, stava. Det är två. Då kan man, om man nu bryter ner ett normalt språk till stavelser, så kan du få kanske mellan 90 och 100 tecken.
Lite lättare att lära sig.
Det är fortfarande väldigt mycket. Men det är betydligt lättare än tusentals tecken. Så många av de här första rationaliseringsförsöken som slår igenom, till exempel linja B, som de här gamla arkaiska grekiska hjältarna använde till sina varulager, det är stavelseskrift. Nästa steg blir då att kapa stavelserna och bara ta ljud.
Precis, A.
Ja, B, S,
precis.
Och så vidare.
Då får den vi typen av alfabet som
25,
vi har nu.
25-30 tecken istället. Ja. Nu gick man ett steg längre och tyckte att vokaler är onödiga. Det vet man ju hur de låter. Så bara konsonanter, då får du kanske mellan 15 och 20 tecken. Och där någonstans uppfinner man alfabetet. Och var befinner vi oss då ungefär? Ja, det grälar man om. Framförallt libaneser och syrier. Vem uppfann alfabetet?
Just det. Har inte vi varit i Ugarit?
Ugarit, precis. Det är ingen ställe man åker till nu, för det ligger Syrien och där är det krig.
Men vi har varit där för länge sedan.
Den gamla goda tiden när Syrien var ett land som det var fred i och tycktes vara på väg att glida in i vår del av västerländsk kultursfär, och det var många turistresor dit. Då ledde jag turistresor och du var med, och vi gick omkring i Ugarit som en utgrävningsplats.
Ja, och det precis, var egentligen väldigt fint där med ett ganska stort område med, ja, raserade byggnader kan man väl förstå då. Men alltså en stort område med ruiner, och det pågick utgrävningar när vi var där.
Det var franska arkeologer som tyckte vi var i vägen och inte ville vi skulle gå där och störa. We don't really have time for you, eller något sånt där sa de till oss när vi var nyfikna.
Men där, var man först där då?
Ja, omkring 1200 före Kristus har man använt kilskriftstecken. Alltså kilskrift, det här jobbiga konstiga systemet. Men man har bara använt
tecknen för att ge ljud. Man har alltså tagit gamla tecken, gett dem nya värden så att det blir ljudvärden. Och det här brukar man i Syrien säga är världens äldsta alfabet. Och syrierna är jättestolta över att de uppfann det. Libaneserna hävdar att det var de. Byblos och andra städer vid kusten menar att det var vi som var allra först. De kan uppfunnit det här samtidigt, för vi vet att det är samma själ, det är samma kustcivilisation.
Mm.
Och de som bor där, fenikier kallar vi dem, kananer kallar de sig själva, de är utpräglade handelsmän. Den stora handelscivilisationen på Medelhavet.
Så det är inte konstigt att de vill ha ett fungerande skriftspråk?
Det gäller att göra det snabbt.
Mm.
Alltså de har inte tid och råd och lust att sitta och ha långa listor och en stavelser, utan det gäller att snabbt förmedla information. De måste kunna anteckna, måste kunna snabbt låta någon veta vad det är som gäller. Och det här är ju att folk som grundar kolonier på Sicilien och i södra Spanien och säkert åker till Kanarieöarna. Alltså det är långa resor, de är effektiva och de behöver verkligen bra kommunikationsmöjligheter.
Och antagligen någonting som funkar för alla.
Mm. Och det här fenikiska alfabetet, det är alltså uralfabetet. För när de har knäckt den här ljudkoden, så här gör vi. Ja, alla runt omkring kan ju göra samma sak. När väl ett folk har brutit sig ur den här flaskhalsen och lärt sig att man kan ha ljudvärdestecken, ja då kan araber och israeliter och greker och romare och etrusker göra det också. Så alla andra alfabeten i vår del av världen, alltså arabiska, grekiska, latin och så vidare, då kan ytterst härledas till
och för sakens skull kanske vi ska säga att vi här i Sverige, vi använder det latinska alfabetet, även om vi inte skriver på latin.
Men hur är det med runorna då? Det är din avdelning.
Ja, det är...
Gammal svensklärare Katarina Harrison Lindberg, runor.
Ja.
När vi är ute och reser och tittar på runstenar, då är det Katarina som får tolka. Och jag och Nala som står på och tittar. Så blev vi och tittar.
Jag är så glad över att runorna kommer upp, för det här är bara några... Vi spelar in det här precis några dagar efter att man har hittat en ny runsten faktiskt i Norge. Den som är nu då världens äldsta runsten, en helt nytt fynd. Det är ju häftigt. Men runorna är ju också utvecklat ur de här alfabeten, ur det latinska alfabetet, och för att man träffade ju på dem. Så att de har ju vissa likheter har de, och sen är de ju anpassade efter hur man använder de här då, att man ofta ristade in dem på träbitar, så att man vill ju ha tecken som fungerade för det, så att de är lite specialanpassade efter.
Men nu
hur
säger
vi
du att norrmännen uppfann det här alltså?
Nej, det säger jag inte. Jag säger att det äldsta fyndet är därifrån. Så just nu så leder väl de.
Ja, alltså norrmännen är ju annars mest kända för att de fortsätter med runor väldigt länge. Om man går till Bergen och tittar på Bryggenmuseet, så har de en massa runklotter som är utställt.
Ja, alltså, det är från 1100-talet,
precis,
tror jag.
Långt senare, där de fortsätter att skriva sånt där som han är kär i henne och du är en idiot och sånt där. Alltså vanligt vardagsklotter.
Ja, men å andra sidan, man höll ju på med runor länge på Gotland också, om man nu ska komma här och, hitta rekord.
Och i Dalarna. Fäbodjäntor skrev med runor fram till sekelskiftet,
ja,
1900.
Absolut. Så...
Men om nu skorpionkung är äldsta kända människa som vi känner till i skrift överhuvudtaget, vem är då äldsta kända svensk? Om vi tänker på att det nämns i runorna. Om vi ska börja sätta svensk skriftlig historia och sätta ett namn på första kända individen, vem blir det?
Då har vi en kvinna från Österlen. Som vi kan i alla fall anta att det är en kvinna från Österlen som har haft ett dräktspänne, en fibula, med en runinskrift på. Och där står det Ek Unvodr. Och då föreställer man sig att den översättningen är Jag Unvodr. Och antagligen, antingen är det den kvinnan som ligger i den här graven som har hetat så, eller också är det den som har tillverkat fibulan, eller den som har ägt fibulan, men det är i alla fall... troligtvis då ett kvinnonamn.
Så norrmännen får säga vad de vill, men den skriftliga historien i Sverige, den börjar alltså i Skåne, på Österlen.
Ja.
Med en tjej.
Vill du säga att det är Svea rikes vagga nu?
Nej, åtminstone Nordens skriftliga kulturella vagga kan man väl ändå hävda in till dess nya rön görs. För det görs ju faktiskt.
Ja, in till dess de i Norge då hävdar att nej. Ja. Nu leder vi.
Ja, tills vidare i alla fall.
Ja.
Det intressanta med allt det här är att vi ens kan ha sådana diskussioner. Eftersom skriften gör det möjligt att spekulera. Runor,
Linjer B, hieroglyfer och kilskrift ger oss sammanhang, kontext och ledtrådar om människor som vi kan bygga upp historier av. Och då tar vi steget in i en del av mänsklighetens utveckling som kan kartläggas.
Nu har det ju blivit så att vi har ju pratat väldigt mycket om skriftspråk som vi inte har kunnat tyda här faktiskt. Men poängen med det är ju att väldigt mycket har vi kunnat tyda. Och jag menar, forskning pågår, så man kommer ju lära sig att tyda mer och mer förstås. Och det här öppnar ju dörren till det förflutna på ett helt annat sätt än vad föremål kan göra. För föremål kan inte prata på samma sätt som en text kan göra med oss.
Precis, och dessutom måste vi lägga till nu, allt är inte trista redogörelse för vad som ligger i Kungens magasin. När man väl har lärt sig använda skriften, tagit den till sig, så är steget inte så långt till att någon tänker, då ska jag fästa ned kungens senaste bravader i skrift också. Alltså förmedla in berättelse och historia. Och i nästa steg så kan du berätta sagor, epos, berättelser, Gilgamesh-eposet och så vidare. Så redan på 1000-talet före Kristi födelse så finns det spännande, fascinerande redogörelser, och sen växer det här. För när man väl har lärt sig använda skriften så ser man också fler och fler användningsområden för den, och då ökar användningen automatiskt. Och därmed också våra kunskaper.
Det är fascinerande.
Absolut. Och nästa gång vi möts i Harrisons dramatiska historia, då ska vi ta nästa steg in i det förflutna och kliva in i pyramiderna i Egypten. Väl mött då.
Tack för idag.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.